Gott att vara här. Jag har färska hälsningar med mig från Närpes. Jag har varit där och predikat här på förmiddagen. Och de hälsar så varmt också till församlingen här, så ta emot den hälsningen. Det går väl inte att predika idag utan att på något sätt nämna lite grann om det som vi har varit med om de senaste dagarna. Hur tragedin mitt i allt slår till, mitt ibland människor som inget ont anande har en trevlig fredagkväll. Mitt i allt så förändras allting och blir en mardröm. Mitt i allt så slits familjer sönder, mitt i allt så bryts relationer. Människor som inte, jag tänkte på det här idag, människor som inte ens sa hej då när de skildes, och sen träffas man aldrig mer. Det går inte riktigt att föreställa sig hur det är och vilket mänskligt lidande som har passerat och som kommer att ske under den tiden som ligger framför. Så att be för det som har hänt och att på något sätt be för de drabbade, tror jag ligger verkligen nära på allas våra hjärtan, och någonting också som vi ska göra och som vi ska fortsätta med på allt sätt. Sen naturligtvis den uppenbara risken också att det här kopplas samman med flyktingströmmarna, och att ett land som redan är lite befläckat av misstänksamhet och av kanske en del främlingsfientliga element också ska på något sätt ännu mera få fotfäste. Det är någonting som jag tror vi behöver arbeta aktivt mot och också förstå det. Jag talar med flera av våra vänner här, och de säger att det som vi flydde från, det kommer nu ännu närmare, och för dem är det ännu mer traumatiskt. Så jag ska tala lite till dem. Anwar, can you come up and translate for me? You can have a microphone there. Så jag ska tala några ord bara till dem, if you just can translate. In to Arabic. So you can put up the microphone. First of all, I just want to say it's a privilege for us to have you here.
البداية أقول أنا جدا جدا مسرور بكم ومرحب بكم هنا بهذا المكان.
And especially in a time like this.
خصوصا في مثل هذه الأوقات.
We know that you have also been touched by what has happened these last days.
إحنا ندري كل زين إنه أنتم اللي حصل لكم بهاي الأيام الفاتت. ندري بالصعوبات اللي صارت خصوصا بهاي اليومين اللي الاحداث اللي صارت بينا.
And what I have heard from you, what you were fleeing from is now coming closer to also to Europe.
وايضا الرحله الشاقه اللي عانيتوا بيها من طول اوروبا لحد ما وصلتوا لحد هاي الدوله.
But we invited you here also for one reason.
بس لكن دعوناكم الى هنا لسبب واحد.
To say that we want to stand together with you.
نريد نوقف وياكم ايد وحده.
We love you.
نحبكم.
And we want to stand together with you also in this difficult time. So if all of you from Iraq, I think, is there any other nationality than Iraq? Nobody from Syria?
Syria, Somal.
Okay. If you are if you are a refugee and from Iraq, please stand up. Also give it them a stor applaud.
Kitos, tack.
You can be seated. Thank you. Some more.
استريح.
You are always welcome in our house.
مرحب بكم بهذا البيت بيتنا.
Our service is always Sunday at 5.
دائما كل احد احنا هنا الساعه 5.
And even if many of you don't understand so much,
واذا الكل يعني اكو منكم ما يفهمون زين راح نفهمهم.
Please accept our smiles.
بس قبلوا ابتساماتنا.
So please feel welcome.
شعروا بالترحيب احنا مرحبين بكم.
Thank you.
شكرا جزيلا.
Thank you. Hoppas vi snart kan ha också tolkning till arabiska. Det behöver vi. Och vi trodde kanske att vi ska ha tolkning till finska först efter engelska, men det kanske blir arabiska före finska. Vi vet aldrig hur det går. Men det är väldigt, väldigt intressant. Kom gärna med på de här asylcaféerna som vi har på fredagar klockan 13-15 om du har möjlighet. Så är du varmt välkommen dit. Lite grann rekapitulera vad vi talade om sist. Vi har talat här i kyrkan ganska mycket, eller väldigt mycket, om hur Guds nåd hjälper oss, hur Guds nåd framförallt frälser oss, och hur Gud handlar med oss, inte efter vad vi förtjänar eller efter vad vi är värda på det sättet eller efter vad vi gör, utan därför att han handskas med oss på grund av sin nåd. Och det tycker vi är någonting väldigt, väldigt bra. Men vi gick vidare och talade om också det liv som Gud kallar oss att leva. Och det konstaterar vi också, att det behöver vi också leva genom hans nåd. Det är inte så att Gud frälser oss på grund av sin nåd och sen säger nu får du ta dig i kragen och skärpa dig lite grann, för nu är det dags att du börjar ta tag i ditt liv. Men vi läste, och vi kanske ska börja där. Vi läste i Romarbrevet senaste gång. Och idag blir det också, jag kan förvarna dig, det blir lite bibelstudie idag. Så har du din bibel med, så har du en fördel. Har du den på en app på din telefon, så kommer ingen att tro att du surfar på Facebook om du tar fram den, utan det är helt okej. Okay. Men vi läste i Romarbrevet 12. Så här, att så förmanar jag nu er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att bära fram era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Jag tror att du håller med mig om jag säger så här, att den här världen, både du och jag och världen runt omkring oss, behöver en del förvandling. Eller hur? Om vi tittar på det lidande som råder i världen, om vi tittar på de konflikter som råder i världen, om du tittar på dig själv, så kanske du inser och håller med om att vi behöver faktiskt förvandling. Och när vi talar om nåd, när vi talar om att Gud älskar oss såna som vi är, vilket han gör och kommer att fortsätta att göra. Han älskar oss före vi har gjort vare sig gott eller ont. Och det är tur. Och trots att han gör det, så betyder det inte att Gud inte vill arbeta med dig och mig, så att där vi är just nu inte nödvändigtvis behöver vara den position vi är i om en stund. Hänger du med? Jag menar, de saker som du brottas med, de saker som gör att relationer du är i spricker, eller de saker som gör att du går sönder på insidan, de saker som gör att sorg och smärta finns i ditt liv, de sakerna vill ju Gud arbeta med dig så att du slipper. Eller hur? Han längtar inte efter att du ska plågas eller att du ska ha det svårt, du ska ha det jobbigt. Han längtar efter att du ska bli mer och mer fri. Mer och mer på något sätt, du ska komma in i ett liv där du mår gott. Som Gud har vi. Och det vill han göra i ditt liv. Och för att du ska göra, för att det ska ske i ditt liv, så säger Bibeln att du behöver förvandlas. Okej? Okay? Så den du var när du kom till Jesus, eller den du är just nu, kanske innan du har kommit till Jesus, så där vill Gud arbeta, inte på grund av din förtjänst, utan han vill arbeta med dig och förändra dig och lägga dig till en plats där du kommer bra. Lägga dig till, skapa ett liv runt omkring dig som är hållbart. Ni vet, nu för tiden talar man mycket om miljö. Miljöutveckling och så vidare, miljömedvetenhet. Och där talar man om hållbar utveckling. Har du hört det? Vi behöver ha en hållbar utveckling i vår miljö. Jag tycker att du och jag också behöver ett hållbart liv. Tycker du inte det? Ett hållbart liv, ett liv som fungerar. Inte ett liv som går sönder ständigt och jämt, eller ett liv där vi är som en elefant i glashus. Det bara klirrar överallt och vi har ingen aning om vad det som händer, men det går sönder runt omkring oss överallt. Utan Gud vill, han vill ha dig i ett hållbart liv, ett liv som fungerar. Och därför är ordet förändring ett bekant begrepp i Bibeln. Förändring är någonting bekant. Men då läste vi, och det var det vi talade om senaste söndag då jag predikade, så var det viktigt att förstå att Gud säger inte åt dig, hör du Stefan, jag måste tala om mig, jag vågar inte peka ut någon här idag, hör du Stefan, förändra dig. Så Gud handskas med mig på det sättet, skulle det vara ganska kört för mig. För jag har försökt förändra mig många gånger, och det är ganska svårt. Har du märkt det när du försöker förändra dig själv? Är det svårt? Faller du dit igen? Ja. du märker att det är inte så ytterst lätt. Så ska evangeliet och det kristna livet handla om att du ska börja fila på dig själv och arbeta med dig själv så att du blir en bättre människa. Då ska evangeliet ganska snabbt gå från att vara goda nyheter till att vara ganska jobbiga nyheter. Okej? Okay? Men då läste du. Vi studerar texten ganska noga. Då läste vi det förlösande ordet som faktiskt finns här i den här texten. Där det står, låt er förvandlas. Okej? Okay? Och då blir det viktigt direkt att kolla, vad är Guds del och vad är min del? Om min del skulle vara förvandlingen, att jag skulle förvandla mig själv, då skulle det vara ganska jobbigt. Men nu är förvandlingen Guds del. Okej? Okay? Gud vill arbeta på dig med stort tålamod. Det behöver han när han ska arbeta med dig. Det har jag lärt mig. Han arbetar med stort tålamod. Han ger den här liknelsen, den här krukmakaren vid vägskivan. Han håller på där med sin kruka och så när han är nästan färdig så är det någon sten i eländet. Så börjar det bara snurra och så flyger allt ler längs efter väggarna. Så skrapar han ihop leran igen och så börjar han arbeta på nytt. Tills han får ett sånt kärl som han vill ha. Känner du igen den liknelsen från Gamla testamentet? Om du inte känner till den så finns den där. Krukmakaren arbetar med stort tålamod tills han får den kruka han vill ha. Och på det sättet arbetar Gud med oss med stort tålamod, med stor uthållighet och med ett mål i sikte att förvandla oss. Och därför säger Bibeln, därför säger Paulus här att låt dig förvandlas, människa. Va? Streta inte mot Gud, utan låt dig förvandlas. Låt Gud förvandla dig. Därför att den plan som Gud har för dig är så mycket bättre än den plats där du befinner dig just nu. Det betyder inte att det blir ett liv utan problem, ett liv utan svårigheter. Men det betyder att ett liv som är hållbart i längden. Som fungerar. Det är det som Gud vill föra dig. Så låt er förvandlas. Nu ska vi se lite grann hur den förvandlingen går till. Och vi uppehöll oss i Johannes 8 senaste söndag. Så slutar vi då i Rombrevet 12. Men nu ska vi gå också till Johannes. Till antagligen då aposteln Johannes också. Som skriver första Johannes brev. Och lite grann se där vad heter det på hur vi kan förvandlas. Marina brukar säga det åt mig. Marina är min största kommentator. Det har jag sagt flera gånger vad det gäller mina predikningar. Hon brukar säga så här väldigt ofta åt mig att säg inte bara hur det ska vara utan säg hur man kommer dit då. Därför att det gör att du går mycket mindre frustrerad härifrån. Om vi varenda söndag Anders och jag talar om hur du ska göra, vad du ska göra, men aldrig, eller om vi säger vad du ska bli men aldrig säger hur du ska komma dit, så kan det bli ganska frustrerande. Efter en stund så anställer du nya pastorer som kan hjälpa dig. Sen ska vi försöka se också om meningen är att vi ska förvandlas. Hur ska det här ske? Okay. Vi stannar lite grann i det också förra söndagen. Men nu ska vi hoppa till Johannes första brev. Johannes första brev och det första kapitlet där. Och nu ska vi lägga in några grundbultar. Jag vet inte riktigt hur långt vi hinner idag, men vi ska köra en bit på vägen. Och så ska vi läsa tillsammans från Johannes första brev, det första kapitlet. Han säger en massa saker i början också. Vi har en tid med det. Men vi ska gå in på femte versen. Det här är budskapet som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Det är alltså någonting viktigt. Så lyssna. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. När Bibeln säger så här så betyder det att Gud har inte en enda ond avsikt. Det finns aldrig någon bakomliggande agenda. Det finns aldrig något sånt här mygel och båg och falsk spel eller någonting sånt. Att han verkar nog bara snäll, men bara kommer nära så slår han nog mig på fingrarna. Eller någonting sånt. Gud är ljus. Han är alltid genom ljus, han är alltid genom god, han är alltid genom kärleksfull. Han älskar därför att han är kärlek. Okej? Okay? Det här har med vår Guds bild att göra. Hurudan är vår Gud? Är han en Gud som kräver? Är han en Gud som säger du ska göra så här, du ska göra så här, du ska göra så här. Om inte gör så här så då får du inte vara med. Nej, våran Gud, han är ljus och inget mörker finns i honom. Varenda gång du kommer till Gud så möter du ljus. Han är en sån där buttersmurf. Och så här, kommer du nu igen? Va? Va? Du behöver nåd förra helgen och nu är du här igen. Va? Han är inte sån. Han är ljus. Han är, varenda gång du kommer till honom, om jag sa att vi möter våra vänner med ett leende, varenda gång du kommer till Gud möter han dig med ett leende. Ta en stund i din fantasi. När du ser på Gud, hurdan min har han?
Ja, det har jag aldrig tänkt på. Va?
Va? Hur den ser din Gud ut? Va? Är mungiporna neråt? Det är kaos i världen, antikrist är på väg och hur ska det gå med apokalypsen? Va? Lite så bekymrad och så här, under tolken översatte där. Men i alla fall. Va? Gud är glad. Gud är glad. När du kommer till Gud så ler han. Jag hoppas att Gud ska, att han ska hjälpa dig med bilden av han själv så att du ser och förstår att han är glad. Han är inte besviken, han är inte bister, han är inte tungsint. Han är glad. Gud är ljus och inget mörker finns. Det finns mycket mörker i den här världen, eller hur? Det finns väldigt mycket mörker. Vi har sett det den här senaste helgen. Hur mycket mörker det finns. Och precis som Marina var inne på när hon bad. Det som hände i Paris var en tragedi. Men de här tragedierna händer nästan veckovis. I den här världen. Någonstans i den här världen. I någon av kriserna så händer det här. Därför att det finns så mycket mörker. Vårt budskap säger att Gud är ljus. Det finns inget mörker i honom. När mörkret händer så är det med andra ord inte Gud. Hallå? När mörker händer på världsscenen naturligtvis men också i ditt liv så är det inte Gud som är efter att straffa dig. Gud är inte arg så att han är ute efter att straffa dig. Därför att Jesus Kristus har tagit all straff bort. Det finns inte längre straff. Straffet är redan betalt. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Därför säger Jesus, om vi går tillbaka till, lägger lite minneslapp där. Och så går vi tillbaka till det vi läste i Johannes 8. Jesus, från den 12:e versen, Johannes 8:12. Jesus talade på nytt igen till dem som sa på nytt igen till dem och sa: "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." Så den kristna tron handlar inte om att vara ett ljushuvud. Om jag får ta den bilden. Ja? Den kristna tron handlar inte, hur starkt kan du lysa? Ibland kan församlingar vara så, hur starkt lyser du? Ja, du lyser nog starkt, men jag lyser lite starkare jag. Ingen av oss lyser. Eller hur? Men vi följer honom som är ljuset. Vi följer honom som lyser ständigt. Därför står det så här. Hoppa tillbaka till 1 Johannes, första kapitlet. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Jag ska komma tillbaka till det bibelstället om en liten stund. Vi hoppar vidare till vers 7. Men om vi vandrar i ljuset på samma sätt som han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Okej? Okay? Vi ska tala lite om synd här idag. Det är ju ett inte så det populärt begrepp. Ordet synd. Ja. Men Bibeln är väldigt tydlig med ordet synd. Om vi vandrar i ljuset som han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Renar oss från all synd, och förvandling ligger väldigt nära varandra. Var finns den här förvandlingen? Var finns den här förlåtelsen? Jo, den finns i gemenskapen med honom. Okej? När jag vandrar i gemenskap tillsammans med honom och tillsammans med varandra, vi ska också se på det lite längre. Var inte orolig, det blir inte många timmar till där. Så är vi nog klar småningom. Så har vi gemenskap med honom och gemenskap med varandra. Och så går Johannes vidare och säger så här: om vi säger att vi inte har synd, då bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Alltså om vi säger att vi klarar oss själva, vi lyser för oss själva, om vi säger att vi är oss själva nog, vi är oss själva tillräckligt, då bedrar du dig själv. Och det här är inte bara innan du blev frälst, utan det här är också nu när du sitter här i bänken. Om vi säger att vi är utan synd, då bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men så står det, om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi är alltså inte fullkomliga, vi är inte perfekta, men om vi håller oss till honom. Va? Om vi håller oss till honom, om vi blir kvar i honom. Om vi inte bara den dag vi blev frälst, utan varje dag säger Jesus, jag är beroende av dig. Så kommer vi att kunna gå i hans ljus. Eller hur? Även om du är ute och går på natten och det är mörkt och du har ingen ficklampa, så kommer någon där med sin Maglite 93 eller vad det heter. Stor ficklampa. Så kan du gå och hitta fram där, för att det är någon annan som lyser för dig. Det är på samma sätt med den kristna tron. Du får gå, när du går tillsammans med honom, så vandrar du i hans ljus. Och du ser vart du går. Du famlar inte omkring, utan du ser vart du går, därför att du går i hans ljus. Men när du säger, jag klarar mig själv, då är det bara en tidsfråga tills du faller. Därför att ingen av oss klarar sig själv. Så när vi har sagt, och det har vi sagt några gånger här under det senaste året, att vi inte är utan synd. När vi har sagt det då, att vi inte är utan synd utan att vi syndar, betyder det då att vi tar lätt på synd? Nej, det gör det inte. Därför att synden är orsaken till allt du ser runt omkring dig. Hänger du med? Synden är orsaken till allt du ser runt omkring dig, och därför säger Johannes så här, och det är del två i hans önskan för oss. Mina barn, det är ju så han skriver, Johannes, det är hans stil. Mina barn, det här skriver jag till er för att ni inte ska synda. Eller hur? Den här kvinnan med äktenskapsbrott som de släpat till Jesus, av någon orsak så hade de glömt bort det av mannen i sammanhang, och det är ju lite konstigt. Men i alla fall, den här kvinnan som de släpat till Jesus, så Jesus säger, jag dömer dig inte, gå och synda inte mer. Alltså synden var ju orsaken till att hon var i den position hon var. Det vill säga, Johannes, jag skriver till er för att ni inte ska synda. Hänger du med? Det som vill inte att du ska synda, därför att synden sliter sönder dig. Den sliter sönder dina relationer. Den sliter ner dig. Och den är orsaken till allt vi ser runt omkring oss av negativa saker. Jag skriver till er för att ni inte ska synda, men. Det finns ett men. Jag skriver till er för att ni inte ska synda, men. Om någon syndar. Vi håller på att skriva en bok i det teologiska nätverket i Svenska Pingst där jag är med. Och den kommer heta Om någon syndar. Jag tycker det är på något sätt så själavårdande. Så här, Johannes säger, jag skriver för att ni ska synda, så att ni ska slippa det här. Så att ni ska slippa det här elände som trycker ner er, som förstör era liv. Jag skriver så att ni ska slippa det. Så att ni ska kunna vandra i ljuset, så att ni ska kunna få ett hållbart liv. Men, om någon syndar. Vilken själavård. Ja? Men om någon syndar. Så står det. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Tänk dig. Om du syndar så är du inte fördömd. Det är inte ute med dig. Det är inte soptippen nästa. Om du syndar så har du en som för din talan. Om du tycker att det är jätteunderbart att synda och du tycker att det är det bästa som finns, det är chula balo och så vidare, så stick iväg. Och syndar du tills det måttet är rågat, så kan vi komma tillbaka sen och får vi talas vid. Men de flesta av oss som är här är lite grann som Paulus var i sin situation. Jag kan inte förstå att jag handlar som jag gör. Har du sagt någon gång åt dig själv, ja men Stefan, du borde veta bättre. Va? Alltså inte Stefan, du kallar inte Stefan, det hoppas jag verkligen inte att du gör. Va? Men Stefan, du borde veta bättre. Va? Igen, liksom. Va? När du var fastnad med handen i kakburken. Det är symboliskt talat. För en del av oss konkret, i och för sig, men i alla fall. Va? Jag kan inte förstå att jag gör det jag gör. Så säger Johannes, det säger Paulus då. Så säger Johannes, men om någon syndar. Så finns det en som för din talan. Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är förlåtelsen, inte bara för våra synder, utan för hela världens. Vi har ett fantastiskt evangelium. Vi har ett underbart evangelium. Jag ska säga, du som har blivit lite hemmablind och vet inte riktigt, tycker det är lite segt och så vidare, så uppmuntrar jag dig, läs det enkla evangelium och försök för allt i världen förstå vad det betyder. Ha? Så kommer du att säga att du är den mest lyckligt lottade i universum. Därför att det är ett evangelium som säger, jag vill inte. Eller jag vill att du ska slippa synden. Jag vill inte att du ska synda. Men om någon syndar så finns det en som för din talan. Han skriver det här till oss för att vi inte ska synda. Hur syndar vi inte? Jo, genom att vandra tillsammans med Jesus. Så enkelt och så svårt. Va? Så grundläggande och så... Den säger negligerat. Men så, vad heter det på ren svenska? Vi har så lätt att missa det, kan vi säga. Va? Att vandra tillsammans med Jesus. Gemenskapen med honom. Du vet, den du umgås med blir du lik. Eller hur? Har du sett en gammal man som går ut och går med sin hund någon gång? Va? Sån här bulldog som ser ut som att han kört iväg 50 gånger, alltså hunden då. Så går de två, om man tittar, de ser släkt ut på något sätt. De har levt tillsammans ett helt liv och de har börjat likna varandra lite. Det man umgås med blir man lik. Vet du vad målet är för din kristna tro? Det är Kristus likhet. Va? Det är inte ett litet mål. Eller hur? Paulus, om det är Paulus, börjar att säga så här. Vi är Guds barn. Nej, det är Johannes som säger det. Vi är Guds barn. Vad vi ska bli, det vet vi inte. Men det vet vi att när han uppenbaras, alltså när han kommer tillbaka, ska vi bli honom lika. Okej? Okay? Så vi vet att det kommer en dag då vi kommer att bli lika. Det betyder inte att vi kommer att bli gudar eller någonting sånt. Men vi kommer att bli lika Jesus. Med andra ord så kommer vi att vara fri från synden. Fri från det som vill på något sätt trycka ner och förstöra våra liv. Men redan nu, säger han, är vi Guds barn. Redan nu tillhör vi honom. Redan nu när vi kämpar i ett icke-fullkomligt liv så tillhör vi honom. Vi är Guds barn. Och därför säger han, eftersom du är Guds barn så vandra tillsammans med storebror. Eller hur? Vandra tillsammans med Jesus. Vandra i hans ljus. Därför att du kan inte lysa så bra för dig själv. Utan vandra tillsammans med honom så kommer inte synden att ha lika stor makt över ditt liv. Jesus säger så här på ett ställe. Nu kommer den här världens första. I mig finns ingenting som tillhör honom. Det var därför han kunde gå fri från synden. Vi kan inte riktigt säga detsamma, tyvärr. För det finns en och annan lurvig typ inom oss som på något sätt appellerar till förtalet och avundsjukan och den här girigheten och de här sakerna. Känner du igen någon av dem kanske? Va? Men ju mer du umgås med honom, ju mera lik blir du också honom. Och vad är då? Säger jag, men jag har inget problem med synden. Om du säger så, jag har inget problem med synden. Det har du jättebra koll här. Det står så här. Från den... Från den nionde versen. Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder, han är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin bror blir kvar i ljuset, och i honom finns inget som leder till fall. Här ser du kvittot, indikationen på hur mycket av ljus finns i ditt liv. Det är en direkt spegling av din Kristuslikhet, hur mycket du älskar människor runt omkring dig. Därför att Johannes 3:16, det mest kända bibelstället som alla kör med på fotbollsarena och så vidare, står: så älskade Gud världen. Gud inte bara älskar, säger Johannes, utan han är kärlek. Så kvittot som du kan få över din Kristuslikhet eller ditt behov av att vandra i ljuset, eller ett kvitto på att du vandrar i ljuset, det är hur mycket kärlek som finns i ditt liv till människor runt omkring dig. Därför att när du påverkas av honom, då kommer du att älska människorna runt omkring dig. Vad är det som behöver finnas? Jag lyssnar till han. Vad heter han? Mellanöstern känner. De citerar honom i radion idag. Han heter Fisk någonting. Det är efternamn. Om du googlar Fisk om Mellanöstern, så då hittar han. Han är Skandinaviens absolut största Mellanöstern kännare. Han kommenterar retoriken som Frankrikes president hade. Och Obama hade här nu i de kommenterade. Så steg de upp och sa att nu ska vi slå till med full kraft. Skoningslöst ska vi slå till mot terrorismen. Och man säger, ja, jag tycker nog jag. Och så här. Han säger, det är fullständigt idioti. Det är precis så som IS resonerar. Det är precis det man vill ha. Man vill ha skoningslöst krig mellan de här två. Han sa, nu borde man sätta sig ner och fundera, hur hittar vi en väg ut ur det här? Och det finns bara en väg. Det finns bara en väg för dig att bevara ditt eget hjärta. Och det är att du får mera av Jesus. Mera av honom i ditt liv. Vi ska avsluta här genom att läsa det här som jag var inne på lite tidigare. Det som ger oss hopp. Från det tredje kapitlet, den första versen, så står det så här. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men det vet vi, att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. För då får vi se honom sådan som han är. Och var och en av oss som har det här hoppet till honom, han renar sig liksom han är ren. Och så går vi lite längre ner. I den elfte versen. Ty detta är det bud ni har hört från början, att vi ska älska varandra. Kommer du upp och spela lite på synten, så ska vi gå in i förbön här, eller i bön här. Från vers 14. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, för vi älskar bröderna. Den som inte älskar är kvar i döden. Vers 16. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Och så kommer det i vers 18. Kära barn, låt oss älska inte med ord eller fraser, utan med handling och sanning. Här ser du en konkret kärlek som en konsekvens av att du vandrar tillsammans med honom. Det är någonting du presterar, någonting du klämmer fram, utan det är någonting som kommer som en konsekvens när han får komma in nära dig. Det här är någonting, tänk när en hel församling får möta människor som kommer från krig, människor som kommer från olika omständigheter, möter en församling som älskar. Då finns det en framtid och då finns det ett hopp. Ska vi ta och resa på oss? Jag vet inte hur du har det, vilket liv du har levt, eller vi är här från jättemånga olika sammanhang, vi är här från många olika kulturer. Men en sak kan jag säga med dig, det är inte alltid bara silkesvantar. Livet har inte alltid bara behandlat dig jätteförsiktigt och jättesnällt, utan livet behandlar var och en av oss ganska tufft. Det är nog det vi har gemensamt. När jag tittar på er, en del av er känner jag, en del av er har ju delat min historia och du har delat din historia med mig. Ingen av oss har ju kommit undan, utan alla av oss har vi fått en del av kampen. Min bön för mig, för dig här innan du går ut härifrån, är att du ska förstå att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Att Gud vill, han vill beröra dig med sitt ljus. Han vill visa att trots att du har gått genom stora saker, trots att du har gått genom saker och ting som är tuffa, kanske också, eller högst antagligen, så kommer du också att göra det framöver. Livet tenderar att vara sånt. Men i det så finns det en Gud som älskar dig och som vill vandra nära tillsammans med dig. Så vi ska be här, om Gud har varit långt borta för dig, så be att Gud kommer nära dig. Be att han rör dig med sin helige ande. Be att han på nytt igen bara får bevisa sin kärlek till dig. Himmelske Fader, vi tackar dig. Vi tackar dig för din kärlek. Vi tackar dig för din omsorg. Herre, så älskade du oss, Herre, att du gav din enfödde son. Jesus, vi ber att den kärlek som finns hos dig ska bli det ljus som leder oss. Herre, du ser varenda en av oss som finns här. Herre, jag ber, Herre, att vi ska få uppleva mer av dig. Mer av din kärlek, mer av ditt liv. Hjälp oss att också hjälpa varandra fram till dig. Herre, vi tackar dig för att du är så otroligt duktig att lyfta av det som tynger. Du är så otroligt duktig att lyfta bort våra sår och smärtor och fylla istället med din kärlek. Vi välsignar ditt namn. I Jesu namn.